Jag är lite förkyld, så jag hoppas att rösten ska hålla, men annars hostar jag en stund och så får jag fortsätta. Guds frid. Shalom. Salam. Förra gången jag var här så talade vi om sanningen. Sanning och sannolikheten för att Bibeln ska vara sann. Bibeln talar om sanning väldigt mycket. Bibeln gör anspråk på att vara sann. Jesus, han gör anspråk på att vara sanningen själv. Och därför pratade vi om, går det att ta reda på om det här är sant eller inte? Ska vi bara tro på det hur som helst för att det står? Och vi konstaterade att Bibelns Gud, jag ska vänta lite. Är det tolkningsfunderingar eller? Ja, perfekt. Ja, bra. Bra att du tänker på det. Jag kan bara salam. Jag kan inte säga det hela kvällen. Bra. Jo, vi kan ju faktiskt studera och ta reda på om det Bibeln talar om är sant eller inte. Av den enkla anledningen att Bibelns Gud har visat vem han är genom historien, världshistorien. Det som har hänt genom ett folks historieskrivning. Och inte nog med det, han gick också in i historien. Gud föddes i en mänsklig kropp. Det är ju det Bibeln talar om att Jesus gjorde. Och därför kan vi studera det här och fundera, är det sant eller inte sant? Om det inte finns någon kejsare Augustus samtida med Jesus, kan jag lita på det här då? Om det inte finns någon Herodes, om det inte fanns något romarrike som hade makten, ja, men då får jag ju avfärda det här. Då stämmer det ju inte. Men vi har så många kontrolluppgifter i Bibeln så att vi hela tiden kan genom historieforskningen faktiskt ta reda på om det stämmer eller inte. Så att Jesus har funnits, att han är en historisk person, det finns det inga seriösa forskare som säger emot idag. Sen kommer det ju till dig och mig att avgöra, tror jag att han är Guds son eller inte? Tror jag att han är den han säger att han är? Det måste ju vi ju ta ställning till själva. Men det här är inte bara så uppenbarelser som enstaka människor har skrivit ner på sin kammare. Det är historieskrivning. Så vi kan studera om det är sant eller inte. Det var ämnet från förra gången. Nu vill jag att vi tittar på sanningen från ett annat perspektiv. Och rubrik kan man väl sätta, till exempel kärleken till sanningen. Ett intresse av sanningen. Är vi intresserade av sanningen? Och vi ska börja titta i Johannes evangelium. Jag får ursäkta att jag snörvlar lite grann här. Början på Johannes evangelium. Johannes 1, vers 14. Där skriver Johannes att ordet blev kött och bodde bland oss. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Ordet, alltså skrifterna i gamla förbundet, blev alltså kött i Jesus. Och han påstår sig vara sanningen. Vi ska ha med oss det. Och sen hoppar vi till Romarbrevet 12. vers 7. Romarbrevet 12 och 7. Där står det så här att den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Och den som undervisar ska undervisa i läran. Ja, vad bra. Det finns alltså en lära som växer fram, som syns i Bibeln, som handlar om sanningen. Och det finns en person, nämligen Jesus, som påstår att han är sanningen. Så ordet, alltså skrifterna vi har, de representerar läran som handlar om sanningen. Och när ordet blev kött i Jesus så representerar han sanningen. Alltså de går inte att skilja från varann. Den sanning vi får fram genom Bibeln representerar precis samma sak som Jesus representerar när han blev född som människa. Så när vi läser om läran, då är det lätt att fundera på, jaha, finns det en lära? Har vi någon slags, har vi lagar och regler som vi ska förhålla oss till? Jag trodde det tillhörde gamla förbundet, eller är det inte ett nytt förbund? Jo visst, vi kan inte leva upp till de lagar och regler som Gud har gett oss. Vi kan inte det. Och det är ju hemligheten med lagen, att vi ska förstå att Gud, jag klarar inte det här själv. Du måste hjälpa mig, du måste ta över. För det finns en som har vandrat på jorden som har klarat de här reglerna och lagarna. Och det är ju Jesus, Guds son. Och han är också den enda. Så att läran, skrifterna och personen Jesus, de representerar sanningen. Det är samma sak. I andra Timoteus 4 och 3. Andra Timoteus brev 4, vers 3. Då står det att det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst, skriver Paulus till Timoteus här. Alltså det finns en sund lära. Och det är den lära som harmonierar med ordet. Det är den lära som harmonierar med Jesus själv. Det är den sunda läran. Här varnar man för att det kommer tider då man inte vill ha den sunda läran. Man vill inte ha hela ordet. Man vill plocka lite bitar eller lägga till någonting eller så. Därför att det passar en bättre. Det känns bättre för tillfället. Och det är någonting som man varnar för här. Med det i bakgrunden så kan det vara kanske lite lättare att förstå Jesus i Johannes 14. Johannes 14, vers 15. Då säger Jesus, om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern att han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig, ty jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Här säger Jesus att om man älskar honom så håller man fast vid allt det han representerar, vid hans bud. Och det ska vi få hjälp med genom sanningens ande. Alltså att älska Jesus, det är att älska sanningen. Och det är endast sanningens ande som kan hjälpa oss att se sanningen, vad som är sanning och vad som inte är sanning. Om det finns en sanning och det finns saker utanför sanningen som inte är sanna, då finns det ju en gräns som man kan överträda, eller hur? Och vara utanför sanningen. Och det är det Jesus talar om här. Han talar inte om lagiskhet eller att leva upp till en lag eller något sånt för att bli frälst. Det går ju emot räddningsplanen i Bibeln. Alltså, om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud, kan lika gärna översätta så vakar ni på mina gränser. Eller, då har ni en tro som stavas trofasthet, skulle man också kunna säga. Tro omnämns ju mycket i Bibeln. Tro som i tillflykt till exempel. En troende tar sin tillflykt till Gud, flyr till Gud i allt. Eller tro som i att man håller något för sant. Ja, men jag har prövat det här och ser att det är sant. Men tro används också ofta i Bibeln som trofasthet. Jag tror att det här är sant. Jag flyr till honom och därför tänker jag hålla fast vid de gränser som Gud har satt upp. Därför ser vi i Bibeln det vi kan kalla för läran. Alltså man ska hålla sig till den sunda läran. Därför att vi måste ju någonstans ta reda på varifrån kommer vi, var är vi på väg, vi som människor. Vem är Gud? Vad vill han med mitt liv? Vad har han gjort för mig? Hur gör han det? Vad kommer han att göra? Och hur ska jag förhålla mig till det faktum att jag är döende i mig själv? Att jag har tappat kontakten med Gud? Hur gör Gud för att åtgärda det här problemet? Det är det som läran handlar om. Och det är det Jesus menar när han säger att om ni älskar mig så håller ni fast vid de här buden. Då söker ni efter läran, den sunda läran. Om jag har en nådegåva från Gud, vilket vi alla har fått, hur ska jag veta hur jag ska använda den om jag inte har läran i Bibeln som talar om vad den har för syfte? Läran säger ju mig att den gåva jag har fått, den har inte jag fått för min skull. Den har jag fått för alla andras skull. Det skulle inte jag veta om jag inte hade läran som sa det. På samma sätt är din gåva till för alla andras skull och inte för din egen skull. Om jag inte hade läran skulle jag inte veta att kärleken är liksom fundamentet i Guds församling. Därför att det finns en hemlighet att underordna sig varandra och betjäna varandra. Och allt det här har vi fått, den här läran, för att förstå. Så att vi kan liksom navigera i den här tillvaron. Så när vi pratar om sanningen och att hålla oss till Jesu bud, så pratar vi inte om Mose lag. Inte i första hand, den finns där och vi måste förstå den. Skuggan ska vi förstå för att kunna förstå verkligheten, säger ju Paulus. Men det handlar om att vara intresserad av sanningen. Att leva i sanningen, att förstå sanningen mer och mer. Vi ska gå till andra Thessalonikerbrevet 2. Andra Thess 2 från vers 8. kan börja på vers 9. Här, det som beskrivs är ju den sista tiden och vad som ska hända innan Jesus kommer tillbaka. Det beskrivs att ett stort avfall ska prägla Guds församling, alltså att man lämnar den sunda läran. Och att avfallets människa ska, laglöshetens människa ska öppet träda fram, alltså antikrist. Och så i vers 9 står det: den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Vi ser här att konsekvensen av att inte älska sanningen, alltså att närma sig liksom ytterkanterna mer och mer, om sanningen har gränser, läran har gränser, och vi rör oss mer och mer bort från centrum, så blir det en konsekvens. Det här har ju med rörelse att göra. Förbli i mig så förblir jag i er, säger Jesus. Alltså närmar vi oss Jesus, då är vi på väg någonstans, och det kommer få konsekvenser i våra liv. Vi ser att andens frukter kommer att börja synas i vårt liv. Sinnets förnyelse nämner Paulus. Då kommer vi förstå Guds vishet, Guds hemligheter. Så vi är alltid på väg någonstans. Men frågan är om det är mot centrum av sanningen eller ute i periferin. Och konsekvensen av att röra sig ut mot periferin och bortom sanningen står här att det är att man drabbas av en kraftig villfarelse, så att man tror på lögnen. Och det här är ett verk av Satan, står det, och det sker med stor kraft och med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade, för att de inte älskade sanningen. Så det är ju en allvarlig varning som sker här, och som framförallt handlar om den sista tiden. Och många av oss som är här idag, när vi ser ut över världen, så börjar vi ana att slutscenen börjar sättas. Det är inte så långt kvar. Och så att det här är en varning som gäller oss idag. Vi ska hoppa till Hebreerbrevet 5. Om man har svårt att förstå skillnaden mellan gamla testamentet, gamla förbundet, och nya testamentet, nya förbundet, då kan man läsa Hebreerbrevet som första tips. Där förklaras väldigt utförligt vad alla ritualer som judafolket hade, alla traditioner, högtider, vad de hade för syfte framgent, och hur Jesus har förverkligat och fullföljt det som alltid gamla förbundet pekat fram emot. Och här i Hebreerbrevet 5 så har man undervisat om allt det här. Varför har man offrat djur? Jo, därför att. Varför gjorde vi si och så? Jo, därför att. Så det är ett helt fantastiskt bibelstudium som handlar om vad Jesus har gjort och att han är den fullkomliga överste prästen. att det räckte med ett offer en gång för alla och så vidare och så vidare. Så läs gärna det. Men då kommer vi här till kapitel 5. Och då står det från vers 8 kan vi ta. Hebreerbrevet 5 och 8. Fastän han var son, alltså Jesus, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst, en sådan präst som Melkisedek. Om detta har vi mycket att säga, som är svårt att förklara eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för de som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Ett helt fantastiskt bibelstudium ligger bakom. Men de har blivit tröga att lyssna. Det är någonting som har hänt med hebreerna. De har tagit emot Jesus och har blivit frälsta. Men de har blivit tröga att lyssna. Och så står det här att den fasta födan är till för vuxna. För de som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Mellan sanning och falskhet skulle man lika gärna kunna säga. För så står det på många andra ställen. Alltså att bli vuxen i andlig bemärkelse handlar ju inte om ålder. Att bli vuxen i andlig bemärkelse handlar om att mogna. Gå in i en helgelseprocess. Att lära känna Gud mer och mer. Och bli mer lik honom. Och det är då, när vi lär känna sanningen själv, som det här skärpan kommer till att kunna skilja mellan sant och falskt, gott och ont. Där hade hebreerna stannat av på vägen. De hade tagit emot Jesus, blivit frälsta. Men de hade liksom fått en tröghet, som det står här. Paulus, som man tror har skrivit det här brevet, tycker att de borde ha kommit längre än så här vid det här laget. Så då står det sen att låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Med undervisning om reningar och handpåläggning och de dödas uppståndelse och en evig dom. Ja, detta vill vi göra om Gud tillåter. Vi ska hoppa fram lite här. Man fortsätter ju att varna för att hamna efter på vägen. Att man kan komma till tro och sen hamna efter på vägen. Men i vers 9 står det: men när det gäller er, ni älskade, är vi övertygade om det bästa, vad som hör till er frälsning, fast när vi talar på detta sätt. Alltså det här varnande sättet. Ty Gud är inte orättvis, så att han glömmer vad ni har gjort. Och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna de heliga. Vi ser här att de får beröm, hebreerna, för att de hade visat sån kärlek. De hade samlat in pengar till andra troende som var i trångmål av olika slag. Så de får beröm för sin kärlek. Det är ju ett fundament i Guds församling. Kärleken, den hade de greppat tag om. Men någonting har de fastnat i. Så vers 11 står det sen: men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver. Samma iver som de hade visat i kärleken. Samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Så att ni inte blir tröga utan följer de som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Paulus, han nämner ju tre viktiga fundament i Guds församling. Tro, hopp och kärlek. Alltså tron på sanningen. Trofastheten mot sanningen. Hoppet. Det är ju det faktum att vi inte lever av det som är här och nu. Att inte fastna i det världsliga. Utan se längre bort. Den eviga staden. Och så kärleken. Och han menar att största av dem är kärleken. För att utan det fungerar inte det andra. Då kommer vi inte liksom förstå hoppet på rätt sätt. Tron kommer inte heller att fungera på rätt sätt. Nådegåvorna kommer absolut inte fungera på rätt sätt om vi inte älskar varandra. Men det verkar som att i Nya testamentet är man mån om att alla tre ska fungera lika mycket. Hebreerna får beröm för sin kärlek. Men man är rädd från apostlahåll här att de ska hamna efter på vägen för att de har blivit så trög. Man vill att de ska ha samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Så att ni inte blir tröga utan följer de som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Det här är intressant om man pratar om det här att pröva vad som är sant och falskt idag med människor. Så kan man ofta höra att en frälst människa har fått Guds ande. Man kan avgöra bara genom att gå in i ett rum om det är sant eller falskt. Den undervisning som bedrivs eller vad det nu kan vara. Och så kan det vara för många som har andebedömningens gåva. Man behöver bara komma in eller prata med någon. Men man gör det lite för lätt för sig genom att kategorisera på det sättet. Hebreerna, de hade ju hela bakgrunden, historiken. Det här är ju ett brev skrivet till judar som har kommit till tro på Jesus. De fick hela bakgrunden. De hade mött Jesus, kommit till tro, tagit emot den helige ande, fått kärleken och ivern. Men ändå höll de på att komma efter på vägen. Jag tycker att det säger någonting till oss idag. Och det säger någonting om att inte vara för högmodig och slå sig för bröstet och tro att jag har full koll på allting i Guds ord. Det är bara att läsa Johannes 3:16 någon gång i veckan och så kör vi. Riktigt så ser inte undervisningen i Nya testamentet ut faktiskt. Vi ska hoppa till Matteus 7:1-6. Det är ett jättekänt bibelställe. När man pratar om kärleken till sanningen så kan man aldrig komma ifrån det faktum att vi har fått i uppgift att pröva vad som är sant och vad som är falskt. När jag står här och undervisar från Guds ord så är det upp till er att läsa och vara i bön och tillsammans med Herren fundera, var det sant det där som hon sa? Eller står det någonting annat i Guds ord? Det har vi som uppgift att göra. Och vi har som uppgift att förmana varandra också om vi hamnar fel ute. Men det finns ett bibelställe som handlar om det här i Matteus 7 från vers 1. Som har lästs många gånger och tolkats nästan tvärtom. Vi ska läsa det så ska jag förklara vad jag menar. Matteus 7:1. Döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med ska ni bli dömda. Och med det mått ni mäter med ska det mätas uppåt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga. Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Det finns mycket intressant i de här få raderna. För det första, en andlig lag. Döm inte så blir ni inte dömda, för med den dom ni dömer ska ni bli dömda, och med det mått ni mäter ska det mätas uppåt er. Här har vi en andlig lag, alltså på det sätt som vi ser på människor, på det sätt vi kräver människor på olika saker eller beteende eller något. På samma sätt ser Gud på oss. Alltså han jobbar lite så att ja, du sätter din egen dom på det viset att är du smorsk och stor på dig och kräver mycket av andra, ja men då kommer det krävas av dig också. Så det har vi ju först, vi har en andlig lag, helt rätt. Och därför förstår jag att det står döm inte så blir ni inte dömda. För far vi omkring och dömer folk och inte har rent mjöl i påsen, då drar vi en dom över oss. Helt klart. Så det här är en varning till oss. Men vi måste ju läsa vidare här. Från vers 3. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt eget öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Här har vi en annan spännande biblisk princip. Det verkar som att Bibeln vill att vi ska först gå till oss själva. Rannsaka oss själva. Fundera kring hur har jag det med Gud? Och det är ju ett fundament i Guds ord. Vi kan bara lite snabbt, vi ska tillbaka till Matteus, men vi går en liten avstickare lite snabbt till psalm 139. Vers 23. Psalm 139, vers 23. Bara ett exempel av massor av exempel på böner från David i det här fallet då, som ber till Gud att utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Vilken bön, va? En människa som med ärligt hjärta ber Gud att han ska visa vad jag bär på här inne. Eller vilka attityder jag bär på i min tankevärld. Får alltid svar. Om man med ärligt hjärta frågar Gud, vad har jag för problem? Kan du visa mig dem så jag får komma närmare dig? Får alltid svar. Och det är en ganska modig bön. Kan vara ganska jobbig bön. Och det kan vara jobbigt att få bönsvar också. Men det är liksom enda vägen enligt Bibeln om vi vill komma närmare Gud och vi vill bli mer lik honom. Så det är en biblisk princip, anledning till att vi kan pröva eller få ett erbjudande från Gud att pröva vad som är sant och falskt. Det är fattig Gud som prövar oss och vi är skapta till hans avbild. Det här är ju ett erbjudande som är så stort att vi kan liksom inte fatta storheten i det. Gud är en mycket källkritisk Gud. Mycket källkritisk. Han ser alla attityder, alla avsikter som vi kanske döljer inombords bakom ett fint leende. Han vet precis, och han vet om det är en grumlig källa eller om det är en ren källa. Så det är där allting börjar. Men då erbjuder han oss att när vi har fått upp ögonen för det här, fått bekänna, fått erkänna för Gud, jag klarar inte det här själv, jag bär på orena tankar, jag bär på förakt mot människor, hjälp mig. Då lyfter han upp oss och så vill han liksom hjälpa oss och så får vi det här erbjudandet. Du ska också få lära dig skilja mellan sant och falskt, gott och ont. Det är ett erbjudande som vi har från levande Gud. Och därför går vi tillbaka till Matteus 7 och läser det sista stycket där. Vers 5 står ju, du hycklare, tar först bort bjälken ur ditt eget öga. Ja visst, du drar en dom över dig om du inte först har bett den där bönen som David bad. Och faktiskt låtit Gud besvara den bönen också. Men sista versen får vi inte glömma bort. Då, vad händer då? Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Helt fantastiskt. Och det här meningen är det så många som glömmer bort. Man läser det här bibelstället och säger, vi kan icke säga åt någon annan att du gör fel, eller det här är lite fel ute, eller det här sammanhanget är inte riktigt rent. Därför att vi får inte döma andra. Döm inte, så ska du inte själv bli dömd. Nej, helt rätt. Så är det. Men Gud har ju kallat oss att gå vidare, göra upp med oss själva, få ta del av hans klarsyn. Då får du se så klart att du kan ta bort flisan. Det här är ju ett bildspråk förstås. Det finns inga fliser i ögonen. Men då kommer vi någonstans till den mognadsprocessen. Att man inte kommer peka finger åt människor som är på fel väg. Utan då är man så nära Gud att man har samma drivkraft som Gud. Gud skiljer alltid på sak och person. Det har vi människor jättesvårt att göra. Om någon gör fel så vill vi gärna se hela den personen som fel. Eller hur? Det är en jättekonstig människa. Han gör ju si eller så. Eller hon är ju jätteknepig. Hon säger ju alltid så där. Samma sätt om man möts av någon som klagar på något som man gör. Alltså det är ju väldigt lätt att man tar det personligt. Eller hur? Om någon kommer. Hur du Maria? Jag tycker att det var lite otydligt det där som du berättade. Det där begreppet är ingenting. Och så kan man liksom ta det personligt. Jamen. Och så går man lite till så här försvarsställning. Det är typiskt mänskligt att göra så. Men om man får se klart, som Gud ser klart, då är drivkraften inte att göra ner en människa, att göra ner en annan människa. Då är drivkraften att få se en annan människa utvecklas och renas från det som drar henne ner i skiten. Det är ju den drivkraften Gud har. Han älskar ju alltid människan. Avskyr synden. Men älskar människan. Och tänk att få ha den drivkraften själv. Som Jesu lärjunge. Då kanske det räcker med att jag får ett kunskapens ord från Herren. Och så får jag säga till Ashoke. Jag fick det här från Herren. Och jag kanske inte själv vet vad det betyder. Men han förstår. Och så är det en flisa som försvann. Utan att jag ens visste om det. Det är väldigt spännande att få vandra med Herren om man får vandra och vara klarsynt. Jag längtar efter det här, att komma närmare det här. Och att vi som församling skulle få leva i den klarsyntheten. Vi ska avslutningsvis gå till Lukas 10 och 17. För jag skulle vilja... Jag tror att det var 10... Ja. Lukas 10 och 17. Sammanhanget är det att Jesus har sänt ut ett 70-tal av sina lärjungar till att praktisera det de har fått lära sig av Jesus. Och i vers 17 står det så här: de 70 kom glada tillbaka och berättade, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Det är spännande. De kommer tillbaka och upprymda. De har fått vara med om fantastiska andliga upplevelser. De har fått be med människor till befrielse och fått se kraften i Jesu namn. Men de är så glada för den här kraften som har fått kanaliseras genom dem. Så att Jesus, han varnar dem lite grann här. Han tar inte ifrån dem glädjen. Han säger, jag nog vet jag att det fungerar så här. Jag har ju sett Satan falla. Det är väl klart att han lyder mitt namn, säger Jesus. Men var inte så glad över detta, säger han. Som att era namn är skrivna i himlen. Jesus tar omedelbart tillbaka fokus till det som är viktigt och primärt. Korset. korset och vad Jesus har gjort på korset och vad det har för innebörd för dig och mig idag, att våra namn av nåd får vara skrivna i livets bok. Eftersom vi är inne på sanningen här och att pröva vad som är sant och falskt, så skulle jag vilja ge det här som en sån där tumregel när man ska pröva ett sammanhang eller en förkunnare eller vad det nu kan vara, en organisation, en församling. Är det man gör i Jesu namn som hamnar i fokus, eller är det fokus på korset? Det är en viktig tumregel att ha med sig, för det är inte lätt att pröva, och särskilt inte när man pratar om Jesus varannan mening. Läser du Bibeln varannan kvart eller på sig en oftare? Men hela tiden bara prata om sig själv. Det här tog ett tag för mig själv och liksom få fatt i. Hörde talas om förkunnare, liksom kända namn som skulle komma till stan. Och jag tänkte, är det så fantastiskt det där? Vad är det som är så fantastiskt med den där mannen som alla pratar om? Idag finns ju nästan allting på YouTube, så att jag börjar googla. Och jag säger inte att man ska pröva en förkunnare eller en församling eller en organisation på en kvarts YouTube-klipp. Men jag kollade på flera undervisningspass med den här människan. Och tänkte, vad är det som skaver hos mig? Och till slut kom jag på, han pratar ju bara om sig själv. Då fick jag kunskapens ord och jag gick dit. Sen träffade jag den här mannen som jag bad för, och han blev helad. Vi bad för 10 000, de blev frälsta. Sen hade vi ett stort predikomöte. Vi hade ett möte här och vi for dit och hade ett möte där. Och så många frälsta, så många blev helade. Och så fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och det är bara jag. Det är väldigt fint dolt. För det handlar om fina, spännande, stora manifestationer. Och jag tror att det här är en frestelse som vi alla kommer att hamna i när man närmar sig kraften i Jesu namn. För det är så häftigt. Jag vet själv gånger då jag har upplevt hur det är anden som har talat genom mig. Till exempel på en arbetsplats eller någon som har hackat ner på Guds ord eller någonting. Och så kom liksom andens auktoritet och man har bara svar på tal. Och folk bara gapa. Man kände det här var bra. Och så kan det gå till nästa dag. Och det händer någon liknande situation. Och man är liten och rädd och sitter i hörn och tänker att kan de inte prata om något annat. Och då har jag funderat med Gud flera gånger. Varför får jag inte alltid vara i den där kraften? Den där andliga auktoriteten som är så härlig. Och har insett och har börjat tacka Gud. För att jag oftare är liten och rädd faktiskt. Därför den är så kittlande, den där känslan att gå i Jesu kraft. Så det är så lätt att den blir en avgud. De 70 kom tillbaka och bara jublade över det de var med om. Men Jesus säger, gläd er mer över att era namn är skrivna i himlen. Han vill att vi ska veta när det är han som verkar genom oss. Och han vill också att vi ska veta hur vi är i oss själva. Och se den kontrasten. Så där har jag en tumregel när det gäller att pröva. Som jag skulle vilja skicka med er. Alltså, är korset i fokus? Eller är det någonting annat som är i fokus? Jag minns en annan gång då jag hade en kristen elev som sa åt mig att nu missar du något i helgen, för det hade varit något spännande möte i någon av kyrkorna i stan. Och så sa jag, jaha, sa jag, talade han evangelium, frågade jag tillbaka. Nej, sa han, det var inget sånt. Nej, okej, sa jag, då kanske jag inte missar så mycket. Alltså, talas evangelium? Eller är det någonting annat som talas? Sammanfattningsvis. Jesus gör anspråk på att vara sanningen. Han har visat vem Gud är genom sitt liv, genom sin död på korset, genom sin uppståndelse, genom sin undervisning. Genom hans ord som vi har, han också visat vad sanningen är. Ett ord som för övrigt går att pröva utifrån källkritiska kriterier och modeller. Han som är sanningens Gud, han gör det möjligt för oss att undersöka om han är den han är, den han säger att han är. Han ger oss också ett erbjudande. Jag vill att ni ska få bli klarsynta så att ni också kan se vad som är sant och vad som är falskt. Men jag vill att ni gör upp med er egen synd först. Så kom till mig. Det börjar ju alltid där. Syndanöd. Att få böja sig och säga: Gud, jag klarar inte det här. Han reser oss upp. I Bibeln handlar det ju mer om. Det handlar ju om vad Gud gör för oss. Och inte vad vi ska göra för honom. Det är ju det som gör Bibelns Gud helt unik bland livsåskådningar. Det handlar om vad han har gjort för oss. Vad han vill göra för oss. Och då har han också det här erbjudandet att få se klart. Och då kan vi få vara till välsignelse för fler runt omkring oss. Och han vill inte att vi ska köpa vad som helst. Och särskilt inte i den sista tiden ser vi undervisningen. Han vill att vi ska pröva. Och här får man tillsammans med Gud fråga han om detta. Om det är något som känns lite konstigt, vad beror det på? Eller om allt känns frid och fröjd. Har jag missat något här? Är det för bra för att vara sant? Och så får man tillsammans med Herren studera ordet och närma sig sanningen mer och mer. Vi har en stor konferens i huvudstaden den här helgen. Alla talare finns att kolla upp på YouTube till exempel. Jag har liksom landat i min prövning så att säga. Nu är ju uppgiften eran om man inte redan har gjort det. Studera. Jämför med Bibeln. Ta det med Gud. Är det här förkunnare att lyssna på? Eller är det inte det? Gud vill att varje lem i hans kropp ska avgöra det här själv. Kärleken till sanningen alltså. Tack för att ditt ord är sant och pålitligt. Att vi också kan undersöka med olika metoder att ordet är pålitligt. Tack Jesus att du har blottlagt dig själv på det sättet. Att vi kan ta reda på om det här är någonting att ha eller inte. Jag vill också tacka dig för att du har räckt ut handen mot oss. Att du säger oss att kom till mig och lägg ner din prestige, lägg ner dina bördor. Jag tackar dig att du är den som utransakar och prövar våra hjärtan. Jag ber att du ska fortsätta att pröva och utransaka mitt hjärta, Herre. Så att flisor och bjälkar, Herre, skulle få försvinna. Så att klarsyntheten skulle få bli tydligare i mitt liv, Herre. Och jag ber att du ska välsigna var och en som är här ikväll. Och som lyssnar på den här undervisningen efteråt. Att också de skulle drabbas av kärleken till sanningen, Herre. Att en bön skulle läggas ner i oss att, och Herre, bara vi får lära känna din sanning så vi inte blir tröga och hamna efter på vägen som hebreerna. Herre, jag ber att du skulle föda den bönen i våra liv. Och jag ber också att vi ska inse att vi visst ska pröva. Att vi visst kan få förmana, men att det ska få ske i rätt ordning, enligt din ordning. Så att vi inte luras också i detta, Herre. Och jag ber om din hjälp i den tid vi lever. När det andliga smörgåsbordet är större än någonsin. Och vi kan välja och vraka. Och vi kan välja att konsumera allt. Och vi kan välja att vända allt ryggen. För att det är sånt utbud. Men vi kan också be dig. Och Herre, hjälp mig att avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Och jag ber att det är den drivkraften som skulle få läggas ner i oss, Herre. Vad är rätt och vad är fel? Visa mig genom ditt ord. Visa mig genom din ande som är sanningens ande. Vi ber så i Jesu namn. Amen.